Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Och då var jag lycklig med att tänka att nu är jag öppen 7 centimeter. Liksom. Nu är det på G. Kommer in och får reda på att jag är öppen 1. Så bara där var det ju liksom lite av en käftsmäll för mig. För jag kände liksom att, va? Skämtar du? Är det ett skämt det här? Nej, det är det inte tyvärr. Nej, okej.
Hej på dig kära lyssnare och välkommen till ännu ett avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Så kul att du är med mig här varje vecka och fördjupar dig i, ja, kanske det viktigaste ämnet av dem alla. Nämligen kvinnors otroliga förmåga att bära och föda ett barn. Ja, det är nästan så en blir religiös. Men finns det någon religion där man följer en kvinnas regler och gärning? I så fall, sign me up. Okej, nog om det. Jag heter Nina Campioni och veckans gäst är ingen mindre än superpopulära influensen Fia Anderberg. Genom sin ärliga framtoning, kroppspositiva gärning och härliga energi får hon oss följare att inte bara må bra utan också omvärdera saker som vi trott varit sanna. Med oss i programmet har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Men nu över till Fia Anderberg.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Var det lätt för er att bli gravida? Det är ju en känslig fråga som jag inte har valt att prata så jättemycket om på sociala medier just för att det är en väldigt känslig fråga. av väldigt, väldigt rimliga anledningar. Men samtidigt tänker jag så här att hade vi haft svårt att bli gravida så hade jag naturligtvis pratat om det. Så att ja, vi hade turen att ha lätt för att bli gravida. Med respekt för att alla inte har det. Ha den turen, så att säga.
Varför tror du att det är så känsligt att prata om de här grejerna?
Nej, men alltså att folk kastar upp i ansiktet liksom att oh, han viftade bara med kalsongerna så var jag på smällen typ. Det tycker jag. Jag förstår att det är jättekänsligt om man har levt ofrivilligt barnlös liksom, att man kämpar och kämpar och kämpar och så kommer någon och bara säger att nej, vi behövde knappt ha sex, vi blev gravida ändå liksom. Det är ett otroligt känsligt ämne. Graviditet, bebisar, barn, föräldraskap är känsligt överlag, och framförallt graviditet har jag märkt. Jag har ju fått jättemycket positiv feedback just för att jag har valt att var så ödmjuk när det kommer till just det här med att bli gravid och hur snabbt det gick och liksom så, just för att respektera mina följare har jag valt att inte gå in på det. Samtidigt som jag då, som jag sa till dig, att hade vi haft problem med att bli gravida så är det en resa jag hade väldigt gärna velat dela med mig utav då jag vet att det är väldigt vanligt.
Absolut, är det så. Hur var det? Var det planerat då?
Det var det, kan man säga. Det var lite så här, nu tar mina p-piller slut, nu är jag på sista kartan. Ska jag skaffa nya eller ska jag inte? Lite så var det. Och så bestämde vi för att vi inte skulle skaffa nya p-piller. Och så var
så
det
körde ni på.
På liksom. Ja, lite så.
Hur var det som gravida?
Till en början var det ju jobbigt. Första tiden var, ja, alltså den tröttheten skojar man inte bort. Den är från en helt annan värld, det går inte att beskriva. Jag hade turen att inte må så illa, så jag behövde inte kräkas sådär jättemycket. Däremot var jag trött. Jag kunde sova i timmar alltså. Och dålig matlust hade jag också. Jag hade svårt då liksom finna aptit i någonting. Men sen så kom det ju där runt, vad är det, vecka 20 där, in på andra trimestern där, då var ju livet helt fantastiskt och kulan var helt perfekt lagom stor och man kände sig fab och man hade det där glowet och hej och och sen så kom den tredje trimestern och då var det jobbigt. Jag hade så svårt att tro att jag liksom skulle tänka, alla bara, jag vill bara få ut mitt barn. Jag älskade att vara gravid andra trimester. Jag bara tänkte så här, jag behöver inte få ut barnet. Jag kan tänka mig att leva så här. Det var så mysigt. Men sen så kom det och då kände jag precis som alla andra kände att komma ut nu. Jag fick ju förverka väldigt tidigt. Redan i slutet av vecka, alltså framåt vecka 30, jag tror till och med innan dess. Och då var jag nästan sängliggande helt. För jag fick, så fort jag var aktiv liksom, så hade jag väldigt, 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 väldigt ont. Det började lite när jag rörde mig i början. Och sen så kom det liksom till att det kom lite då och då. Och vissa dagar var det jätteintensivt. Och andra dagar var det betydligt bättre. Men jag var helt säker på att jag skulle föda tidigt. Just på grund av det då. Men tji fick jag. Det spelar absolut ingen roll hur mycket förverkan man har. För det har inget samband tydligen. Så nej, det gjorde jag inte.
Men när du fick de här förverkarna, var det någonting? Alltså, kände du själv i kroppen att det här är bara en förverk? Eller kunde du bli nervös och bara, men shit, är det redan dags? Liksom? Kunde du själv fatta skillnaden trots att det var ditt första barn? Så att säga?
Nej, alltså jag kände mig väldigt orolig till och från. Jag tror vi var uppe på förlossningen eller tre gånger för att kolla liksom, så att det inte var igång. Jag tyckte det var väldigt svårt och jag kände mig faktiskt väldigt orolig inför förlossningen. Hur ska jag veta? Hur ska jag veta att det är igång och inte liksom? Och alla sa bara, men du känner det. Men det var faktiskt inte självklart för mig till en början. Förrän mina verkar blev regelbundna, då fattade jag att nu är det igång. För mina förverkar var ju aldrig regelbundna. Utan de kom ju och gick lite liksom. Så det var först då. Men annars tyckte jag att de var snarlika med förlossningsverkarna i början. Liksom.
Så det blir en stressande tid om man ska liksom, när det börjar med förverka så tidigt, att man får känna den lite oron hela tiden då liksom.
Ja, precis, och det var svårt att slappna av också, alltså svårt att njuta av det sista, dels för att jag hade väldigt ont och sen också lite, man gick nästan lite som, ja, men det var svårt att vara ovetandes på något vis, och just för att det var första gången, man visste inte riktigt, man vet ju inte alls hur en förlossning känns, man vet att det gör ont, men man vet ju inte riktigt känslan. Så det var rätt jobbigt faktiskt. Men ja, det utkom ju barnet till slut liksom.
Ja, precis. Den här tröttheten som du beskriver, hade du möjlighet att vila när du var trött, eller var du tvungen att liksom bita ihop och köra ändå?
Nej, men jag jobbar ju heltid med mina sociala kanaler, så jag jobbar ju 100% influencer, så att jag driver ju mitt eget, så att jag hade ju lyxen att kunna ta det väldigt lugnt om dagarna. Jag hade inget fysiskt jobb, eller vad man ska säga, att gå till. Utan jag kunde ta vissa dagar där jag bara vilade, och sen kunde jag också ta vissa, alltså ta det betydligt lugnare då, vilket var otroligt skönt. Sen är det ju inte alla som har den lyxen, men den tog jag verkligen tillvara på.
Rådet för att bli en influencer.
Ja, men lite så. Ska du bli gravid, så bli en influencer. För det är jättebra om du blir trött. För då kan du bara sova hela dagarna. Du behöver inte jobba alls. Ja. Exakt.
Så bra.
Ja, verkligen.
Du, jag tänkte lite på det här just med ditt influencerskap. Du pratar ju väldigt mycket om kroppsuppfattning och liksom självkänsla kring det och så vidare. Just under en graviditet så förändras ju kroppen ganska mycket. Mm. Hur har dina tankar varit kring allt det här?
Alltså först och främst så hade jag, alltså till en början så kände jag mig verkligen peppad på att bli gravid, just när vi, i och med att vi försökte, och jag kände, men det är ingenting som kommer påverka mig. När jag väl blev gravid sen så kände jag att då började det bli lite läskigt, just för inför det här första samtalet man hade hos barnmorskan. Då började tankarna gå väldigt mycket kring, jag måste väga mig, vi kommer prata om viktuppgång, hur kommer detta? Jag var inte rädd för själva viktuppgången, jag var inte rädd för siffran på vågen. Däremot var jag rädd för vad detta skulle kunna göra med mig, hur detta skulle påverka mig. För jag har inte vägt mig liksom sen jag blev frisk från mina ätstörningar, så jag har kastat våg och allting och inte vägt mig sen dess. Så jag var väldigt så här nervös inför det, men jag ringde faktiskt till min barnmorska, eller till mödravårdscentralen, och sa som det var, att jag har haft ätstörningar tidigare, jag vill inte diskutera vikt. Genom hela den här graviditeten vill inte jag att vi pratar om vikt, hur mycket jag har gått upp i vikt, hur mycket jag väger, la la la. Så länge ingenting är farligt för barnet, om det är någonting som gäller bebisen eller min hälsa då i det här fallet. Men annars tycker jag att vi pratar inte om det.
Och det, lyssnade de på det eller?
De respekterade det, ja det gjorde de. Jag sa, ni får jättegärna väga mig om ni känner att ni vill hålla koll på min vikt, om ni tycker att det är viktigt, så absolut väger jag mig, så länge jag slipper titta på vågen och så länge vi slipper diskutera siffran som visas. Det här är för att jag så jättegärna vill kunna njuta så gott jag kan av den här graviditeten och inte behöva grubbla en massa på hur mycket jag har gått upp i vikt och inte liksom, ifall det nu skulle vara så att det triggar mig på något vis. Och de respekterade det, så att det var faktiskt jätteskönt, vilket har varit ett tips från min sida till många som har skrivit till mig och sagt att Fia, jag känner mig nervös, hur ska jag göra med detta, la 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 la. Ja, säg som det, var öppen, detta vill inte jag. Och jag sa, kan inte folk respektera det, byt barnmorska. Faktiskt, för att det är någonting som ska respekteras, tycker jag.
Verkligen. Hur har det funkat? Alltså, för man går ju upp som gravid i vikt, det är ganska naturligt. Har det, som du sa, du var inte nervös för den delen, men kände du det hela vägen eller blev det någon gång så jobbigt?
Nej, jag kände aldrig mig liksom så här orolig för det. Nej, det gjorde jag inte. Jag var ju fullt medveten om att man går upp i vikt. Jag är fullt medveten om att min kropp eventuellt, förmodligen, kanske inte aldrig kommer se ut som den gjorde innan jag blev gravid. Men... Nej, jag kände aldrig att det påverkade mig med vikten. Så jag kände mig ganska väldigt stabil genom hela graviditeten faktiskt. Vilket var väldigt skönt. Mm. Och att inte behöva oroa sig för det i alla fall. Grubbla en massa på det. Mm. Jag samlade väldigt mycket vatten också. Så till slut så var det ju väldigt konstaterat att det var väldigt, väldigt tungt. Det tyckte jag var jobbigt. Ja. Jag kände mig tung. Och jag kände liksom att det var... men... Det, så är det väl för de flesta, antar jag. Att man känner sig tung i slutet. Liksom, och otymplig och osmidig. Med magen i vägen, höll jag på att säga. Så att, nej, jag kände mig faktiskt väldigt bra när det kommer till den fronten.
Så bra. Jag tänker på det här med att du är så öppen och liksom villig att prata om de här sakerna med just ätstörningar och all kroppshets och allting. Är det någonting, tror du, som är av stor liksom vikt när det gäller att, ja, not pun intended, förlåt, att liksom, nej, men just att prata om det här, att vara öppen med de här sakerna, är det, tror du att det är en del av bearbetningen, alltså liksom att komma vidare från om man har eller har haft problem med sånt där?
Absolut. Jag tror ju lite ändå att en gång ätstörd, alltid ätstörd. Jag tror ju alltid att det kommer finnas där och det kan alltid finnas tillgängligt att falla tillbaka till om man inte jobbar med det hela tiden. Det känns som att jag måste vara väldigt medveten hela tiden om saker och ting som... Jag tror absolut att det är en del av bearbetningen både för mig och för andra. Att man hela tiden är medveten och gör aktiva val. Som i det här fallet då att jag bad min barnmorska om att inte behöva fokusera på vikten. Det var ju ett ställningstagande jag gjorde för att om jag nu skulle falla tillbaka i skiten liksom, så gjorde jag ju detta för att slippa det. Så jag tror att det gäller att vara medveten hela tiden om att man har detta i bagaget och göra det som man känner känns rätt för mig. Jag känner mig livrädd för att ställa mig på vågen. Ja, ställ dig inte på vågen då. Nej, liksom. Just mycket i livet ska man utmana sig själv. Men just det här tror jag inte att man ska göra det. Utan då ska man hitta sina steg och sina vägar som funkar för att undvika de här grejerna. Liksom. Typ, vet jag att det triggar mig och ja, men på något sätt gå på specialkost eller specialdiet eller vad det nu skulle kunna vara. Sätt inga förbud. Tillåt dig själv att äta allting då. Liksom. Om jag nu vet att det triggar mig. Det triggar mig att gå på kostscheman. Ja, men då ska jag låta bli att gå på kostscheman. Det triggar mig att gå till gymmet. Ja, då ska du kanske inte gymma. Då ska du kanske hitta andra vägar till motion som passar dig. Mm. Och inte gå till gymmet där du vet att det kanske skulle kunna bubbla upp känslor i dig som får dig att vilja återgå till det här liksom.
Hur förbereder du dig på förlossning? Du sa att du var lite nervös innan.
Ja, det var jag.
Just med förverkan och sådär.
Samtidigt är jag glad att jag var så lugn som jag var, för det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Då har man ju fått lära sig att man kan inte bestämma sin förlossning. Det går inte.
Nej, det är svårt. Som att man inte har planerat kejsarsnitt.
Nej, men precis. Då kan man. Men ska man föda vaginalt och inte bli igångsatt utan förhoppningsvis kanske låta det komma av sig självt, så går inte det. Men jag förbereder mig ganska mycket. Jag är ju väldigt spirituell och mediterar mycket och sånt här. Så att jag höll ju dels på med det, men sen gick jag ju på profylaxkurs. Vilket jag tyckte var jättebra. Och jag förberedde mig som så att jag inte lyssnade så mycket på andra. Sociala medier är en fantastisk grej, men det är också, just när det kommer till graviditeter och förlossningar, så delar folk väldigt gärna med sig utan att man har frågat om tips och önskemål. Så jag fick en hel del förlossningshistorier skickat till mig som jag inte läste då, för att jag hade ifrånsagt mig just den biten. Jag ville gå in helt nollad i min egen förlossning. Jag ville inte ha några bitar från någon annans förlossning, utan jag ville verkligen gå in och det här kan bli precis hur som helst. Sen hade jag ju väl lite en bild av att det skulle gå snabbt och jag skulle åka in till förlossningen när jag var öppen 7 centimeter. Jag skulle inte ta epiduralen, var min önskan. Allt blev, det blev precis tvärtom. Så att, men jag var så glad att jag hade gått in med den här inställningen ändå, att jag hade
gått, att det kan bli något annat liksom.
Nej, men jag hade gått in med inställningen ändå att det här klarar jag liksom. Jag var peppad på förlossningen. Hade jag vetat att det skulle vara som det var så hade det varit jobbigt att gå in i förlossning. Verkligen. Mm. Det hade det. Så att jag är väldigt glad att jag inte lyssnade så mycket på andras tips och körde på mitt eget liksom, min egen uppfattning av det hela. Det är jag. Verkligen.
Men just du sa att du höll på mycket med meditation och sådana grejer, yoga och sådär. Hade du någon speciell typ övning rent meditationsmässigt som du körde?
Jag har ju kört väldigt mycket meditation sen tidigare. Alltså ledda meditation om man ska säga så. Mm. Så jag har ju tränat upp, så jag mediterar ju väldigt mycket själv nu med lugn musik. Och nu håller jag ju på mycket med kristaller och sånt här. Det gjorde jag inte då, utan då var det mest meditationen. Men jag vet att jag gjorde en del övningar via Yogobi, som är en online-tjänst för yoga och meditationer. Och jag tror de har profylaxkurser och sånt också som man kan delta i. Jättebra. Nu kunde inte jag köra så mycket yoga som jag hade hoppats på. Jag fick ju sluta där när jag fick mina förvärkar, för jag fick ju så jäkla ont. Men jag försökte ju hålla på så länge jag kunde. Och just meditationen funkade ju länge. Så det försökte jag verkligen ta tillvara på. Och vi övade ganska mycket, jag och Rasmus också, min sambo, på just de här uppgifterna man fick från profylaxkursen då. Man fick ju med sig ganska mycket därifrån som jag tyckte var väldigt matnyttigt. Just hur han ska vara. För partnern har ju faktiskt en väldigt, väldigt stor roll i förlossningen också. Som han säger, jag har aldrig varit så snäll och god och trevlig som jag var under förlossningen. Jag vet inte vad det betyder, men nej, jag var så snäll. Jag var bara så tacksam. Jag var tacksam för personalen. Många förklarar ju liksom att de är väldigt så här arga och skriker.
Ja, jag var bara... Och framförallt mot sina partners brukar det ju vara så.
Ja, nej, jag var bara tacksam. Och jag var så tacksam för Rasmus. Jag var så lugn och jag höjde aldrig rösten mot honom, även hur ont jag hade. Liksom. Jag var... Men han hade verkligen tagit åt sig av den här profylaxen kursen som vi hade gått, lyssnat jättenoga. Vi övade som sagt mycket hemma hur jag ville att han skulle vara, för det handlar ju mycket om det. Vad behöver jag i de här olika situationerna? Hur vill jag att du ska bemöta mig? Så jag tyckte det rekommenderar jag alla att gå faktiskt, profylaxen. Jag tyckte den var jättebra. Tycker det är synd att man bara får gå den. Sen vet jag, har förstått det som att den är faktiskt inte gratis i alla landsting.
Nej, det är nog väldigt olika.
Ja, hos oss är det ju gratis. Man får ju dock bara gå den med första barnet, vilket jag tycker är synd. Jag tycker man borde få gå även uppfräscha. Men jag tycker den borde vara kostnadsfri hos alla faktiskt, för den är fantastisk. Jag förstår om det kan ta emot att betala för den. Jag hade betalat för den, det hade jag gjort, verkligen. Men jag tycker den ska ingå faktiskt. Den var jättebra.
Varför kan man få förvärkar väldigt tidigt i en graviditet? Alltså, man hör ju vecka 18, man hör vecka 10, man hör vecka 23.
Därför att man har förvärkar under hela tiden som man väntar barn. Så enkelt är det. Livmodern drar ihop sig. Sen är det väldigt olika hur kvinnor känner av det hela. För det vanligt är det första barnet så känner man ju mindre förvärkar och senare och så vidare. Och ju fler barn man föder desto mera förvärkar brukar kvinnor uppge man ha. Men det här är väldigt individuellt. Men alltså rent fysiologiskt så är det ju så att livmodern tränar under hela graviditeten.
Hur märkte du liksom att det var någonting på gång då? Du gick över tiden, sa du?
Jag skulle haft den 6 maj och hon är född 11 maj. Så jag gick ju för typ 5 dagar där eller någonting. Gick jag över. Nej, men som sagt, till en början var det jättesvårt att avgöra om det var igång. Ja. För jag hade ju mycket förvärkar som sagt. Och det var ju så det hela började. Att man kände lite och liksom lite så här. Ja. Det var ju först sen när jag märkte att de kom liksom var 15:e minut. Var 20:e minut. Som jag liksom tänkte att det är nog igång nu. Liksom. Nu är det nog igång. Och då ringde jag ju hem Rasmus och sånt här. Och underrättade alla som behövde veta att nu har det satt igång. Så nu får vi se liksom, när det är över, så att säga. Men så det var väl egentligen...
Hur är det i Halmstad? Alltså i Stockholm och stora städer diskuteras ju väldigt mycket det här med liksom platsbrist och stressen inom mödravården och förlossningsvården och sådär. Hur är det i Halmstad? Alltså, fanns det någonsin någon oro för liksom att få plats på förlossningen? Eller
nej, jag födde ju i maj. Så att det hade nog varit värre om det var i mitten av sommaren, liksom juli. Då hade jag nog haft varit lite orolig, för då är det mycket turister och sånt som är där nere. Men, eller här nere. Men nej, jag hade faktiskt inte den oron. Det hade jag inte. Ja, jag känner mig väldigt lugn. Förlossningen i Halmstad är ju faktiskt en av Sveriges bästa, har de ju fått utmärkelse för. Så att det var väldigt
Heja Halmstad.
Lugnt. Ja.
Gud vad bra.
Mm, verkligen.
Det är ni värda, Halmstadborna.
Ja, precis. De är duktiga.
Ja. Ja, men vad skönt. Men okej, okay, så sen började du få verkar var 15-20 minut ungefär.
Mm.
Vad hände sen?
Nej, men det här började vid lunch någon gång. Och sen ringde jag väl hem Rasmus vid 2-tiden. Jag kan ju berätta då att hon är född den 11. Detta började den 9. Så att jag höll på i 48 okay. timmar. Jag hade en jättelång förlossning. Okay. Det var därför jag inte tyckte det var så kul. För jag var rätt trött på det.
Nej,
men jag kan säga, jag hade täta verkar på kvällen där sen. Då hade jag 3 verkar på 10 minuter ungefär. Så att vi gjorde oss redo för att åka in faktiskt. För då var det outhärdligt. Då hade jag ont och då var jag lycklig med att tänka att nu är jag öppen 7 centimeter. Liksom. Nu är det på G. Kommer in och får reda på att jag är öppen 1. Så bara där var det ju liksom lite av en käftsmäll för mig. För jag kände liksom att va? Skämtar du? Är det ett skämt det här? Nej, det är det inte tyvärr. Nej, okej. Okay. Så de gav ju mig, och så hade jag väldigt högt blodtryck, så jag var tvungen att bli inlagd. Så de fick hålla lite koll på mig. Så jag fick en klassisk sovdos då. Så vi fick övernatta där, jag och Rasmus. Men det hade inte hänt så mycket på natten där sen, så vi blev hemskickade sen på förmiddagen igen. Vilade, tog det lugnt. Sen drog det faktiskt igång på kvällen igen. Då hade jag 3 verkar på 10 minuter igen. Så vi åkte in för att få reda på att jag var öppen 2. Och då bröt jag ihop. Kan jag säga. Jag har inte så mycket minne av detta. Men jag har pratat med min svägerska och bara stöttlipat. Jag pratade med min mamma. Min sambo ringde till folk. Han visste liksom inte vad han skulle göra. Jag bara satt i duschen och grät. Jag bara såg inte hur detta... Jag såg inte hur detta skulle leda till någonting bra. Alltså jag kunde inte förstå hur jag skulle klara av detta. Kroppen, hur jag skulle fixa. Nej, usch. Jag blir helt så här nu när jag pratar om det. Jag har liksom, det är fortfarande så... Alltså min förlossning gick väldigt, väldigt bra. Allting gick bra. Det var aldrig kritiskt. Det var aldrig... Hon kom ut, hon skrek, hon var frisk. Jag hade en jättebra förlossning. Men för mig, det var så brutalt jävla jobbigt. Både mentalt och fysiskt. Att jag är fortfarande väldigt, väldigt så... Jag kan inte, vi har en film filmat därifrån. Jag har fortfarande inte tittat på den. Jag klarar inte det. Jag kan inte titta på andras förlossningsvideos. För att det är så nära in på mig, den här ångesten jag hade inför detta. Och känslan av att vara så utlämnad i sin egen kropp, i sin egen smärta, i... hoppas det inte är förlossningsrädda som lyssnar på den här förlossningen för den här podden. Men jag antar faktiskt att det inte är det. Är man förlossningsrädd?
Jo, men det är en härlig blandning. Ja. Men många lyssnar på den och känner ändå någon form av trygghet i det. Just som du var inne på. Att det blir som det blir och man lär sig liksom tackla... Just att ha hört olika... stories och olika sätt det kan bli, och att man inte är ensam i att vara rädd eller inte ensam om att uppleva de här sakerna som du säger. Jag tror, vad jag förstår, så är det många som ändå finner någon form av trygghet och blir mindre rädda faktiskt att höra olika berättelser. Just att det är så, alla är så olika.
Det är jätteskönt.
Så kan man ändå känna att man är förberedd på olika händelser. Liksom.
Ja. Ja, nej, så det var fruktansvärt faktiskt.
Var det, känns det som att det var, kan man liksom specificera om det var det mentala som var det värsta eller om det var liksom smärtan och det fysiska, tycker du?
Ja, men alltså jag tyckte det gjorde så ont. Alltså och just för att det var nog en kombo utav båda. Just smärtan är ju brutal. Men just att jag hade den så jäkla länge och känslan av att det inte hände någonting liksom. Jag hade så täta verkar, jag hade så ont. Och de bara, du är öppen två. Och jag bara, men det kan ju inte vara sant. Hur ont ska det här göra? Nej. Det var nog mer så. Ska det bli värre?
Mm.
Liksom, än det här. Men här sitter jag och har ett barn. Alltså man klarar ju det. Det är ju, kvinnokroppen är ju helt fantastisk. Och när hon väl sen var ute så är det ju som bortlåst smärtan. Liksom. Man har inte ont längre. Men just där och då så kände man bara, och jag var så negativt inställd också. Det var jättesvårt att hålla uppe den här positiva känslan som man hade lärt sig på profylaxen liksom. Och de bara, nu ska vi göra detta, det Sofia. Nej, det går inte. Nej, det går inte. Men vi gör så här istället. Nej, det går inte heller. Nej, men hur ska vi göra då? Nej, jag vill inte mer nu. Nej, jag vet inte hur många gånger jag sa att jag inte vill mer. Man är fruktansvärt utlämnad till smärtan och ens kropp. Det finns inget man kan göra där och då. Det är bara
jag fattar också att det måste kännas så fruktansvärt. Just det där, i och med att du hade de här tre verkarna inom 10 minuter och du hade verkarbetet, det där liksom som man får veta innan, ja men då är det igång liksom.
Och det var ju verkligen det.
Inte ändå hände någonting.
Och det var ju som sagt
fruktansvärt frustrerande.
Ja, och det var bara käftsmäll på käftsmäll. Och jag höll ju på där då, kämpade och hade tänkt att nej men jag ska inte ta någon epidural. Jag var lite rädd för den. Jag tyckte den var otäck. Jag ville helst inte ha den. Däremot var jag väldigt så här, behöver jag den så ska jag ta den. Men jag hade ändå inställningen att jag vill försöka klara mig utan. Och det var faktiskt inte jag som frågade efter den, utan det var personalen som tyckte att jag skulle ta den, just för att jag hade hållit på så länge. Och det var lite så här, ska vi ge dig en sovdos eller ska vi ge dig epiduralen? Och jag bara, jag är inte supersugen på en sovdos nu liksom. Så de bara, vi tycker du ska få epiduralen så att du får liksom lugna ner dig lite. Och den var ju helt underbar. Nej, men alltså helt plötsligt var man ju människa igen och jag kunde ha en konversation. Jag tror att min barn, undersköterskan som jag hade, hon hade någon connections med Gislaved eller Värnamo eller någonstans där jag var ifrån och vi låg och pratade. Ja. Jag var ju människa igen liksom. Och jag hade ju haft lustgasen innan dess då. Så jag flöttade lite med narkosläkaren där som skulle, jag var lite... Var man lite på lyset med den, eller jag flyttade inte. Jag sa till honom att jag ville gifta mig med Marcus Rosenberg från Malmö FF. Och så viskade jag till honom, säg ingenting till Rasmus, han står där, det är min sambo. Han bara, nej jag ska inte säga någonting till honom. Den var fantastisk. Jag vet inte varför jag var så rädd för att ta den. Men jag var nog framförallt rädd för sprutan där. Men den var ju ingenting. Den var ju en piss i Nilen i jämförelse med...
Med vad man får
utav smärtan. Ja, precis.
Ja, exakt. Ja, men gud vad skönt. Då fick du vila lite, äntligen.
Ja, och vara lite människa. Fick man vara. Det var skönt. Så det var det verkligen. Men sen, det stannade ju också upp lite av värkarbetet. Så att de fick ju samtidigt ge mig lite värkstimulerande då. Så att jag skulle fortsätta och öppna mig. Men sen det värsta tyckte jag ändå var trycket neråt, och det upplevde inte jag att epiduralen tog bort, utan det var ju jättejobbigt när Ingrid sen, som det visade sig vara, vi visste ju inte könet, så när hon började komma neråt, så det var ju det jobbigaste liksom. Alltså det var ju det jobbigaste utav allt. Jag satt på toa. Det kändes som jag behövde bajsa ju. Så jag satt bara på toa nästan. De fick komma in och ta hjärtljuden på henne på toan. De bara, vi bara måste. Jag bara, jag kommer inte ut härifrån. Jag rör mig inte. Och Rasmus som är så känslig för sånt, han stod trappet vid min sida. Det var inga konstigheter. Annars tycker han det är lite läskigt med bajs och kiss och sånt. Men det var inga problem då.
Nej.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men var är vi nu liksom tidsmässigt?
Nu är vi ju natten.
Hur länge har det gått då?
Mellan 10:e och 11:e. Ja, precis. Jag tror att jag fick epiduralen någonstans vid 2 på natten. 2-3 någon gång kanske. Och sen så hade jag väl några timmar där jag kände att det hjälpte. Men sen så, de gav mig nog påfyllning också faktiskt. Men sen så i samband med att trycket neråt så började det bli jobbigt. Jag satt mycket på pilatesbollen vet jag. Men den var jag van vid för jag satt jättemycket på pilatesbollen hemma. Just för att det hjälpte till väldigt mycket vid förverkarna. Så jag var väldigt, väldigt förberedd på den faktiskt. Den hjälpte. Men det var brutalt jobbigt, just trycket neråt. Så det var lite halvjobbigt att epiduralen inte hjälpte. Men dock har jag hört att det hjälper för vissa, att det tar bort trycket neråt också.
Det är ju, allting är ju så otroligt liksom individuellt.
Vissa så det är känner ju inte,
svårt att säga generella saker.
Jag vet ju många som har sagt att de inte hade några krystvärkar ens en gång, för Edan tog bort det också. Så att, ja.
Precis.
Men... nej, och sen så, hon är ute 11:55. Så, och jag krystade...
Så du har en hel natt där i alla fall ju.
Ja, precis. Så jag öppnade ju mig ganska så långsamt. Men sen vet jag, jag tror det gick rätt så snabbt där på slutet. Så, gud, man har ju så dåligt minne också. det känns som man kommer ihåg allting, men det gör man ju inte.
Nej, men det blir ju också, speciellt du som hållit på så länge, så blir det ju, allting går ju ihop och man är ju lite, alltså man kan, det är klart att man blir något groggy när man går igenom den här starka smärtan och håller på länge och blir trött naturligtvis. Du sover ju inte där på hela natten, gissar jag.
Nej.
Och jag, så är det inte alls konstigt att allting flyter ihop.
Liksom. Jag började ju med lustgas redan vid 3 centimeter öppen, så att jag började ju det väldigt tidigt. Sen tror jag de satte Edan vid 4. Sen badade jag någon gång däremellan med, och jag var, det var rätt intressant faktiskt. Jag var så väldigt bestämd att jag ville, skulle vilja bada. Men det tyckte jag inte var skönt, för jag fick inte bada så varmt som jag ville.
Nej, de vill inte ha så varmt.
Nej, och så satt man ju med halva kroppen över. Så det var ju hälften kallt och hälften varmt. Nej, det tyckte inte jag var så trevligt. Det var inte alls som jag hade tänkt mig att det skulle vara. Och då hade vi inget badkar hemma heller. Så att,
det var inget spa.
Så känslan av obehag överlag i förlossning. Liksom. Det är ju inte så att man bara, åh gud vad jag lägger mig här och njuter. Så känner man ju inte riktigt.
Nej, så är det ju.
Nej.
Nej, men det är ju synd, för det varma vattnet ska ju ändå kunna hjälpa mot smärtan och så, men då måste ju vara lite varmt också.
Ja, precis. Och vi hade inget badkar då. Vi har det nu, men vi har inget badkar, hade inget badkar i det huset vi bodde i då, så att det var inte heller aktuellt. Jag bodde ju i duschen dock. Alltså jag duschade ju alltså jättemycket hela kvällen där i stort sett innan när vi kom in fram till, så att jag badade en stund och sen fick lustgas liksom. Så jag satt nog i duschen i 2-3 timmar i sträck liksom. Det var ju skönt. Det var det.
Det hjälpte lite.
Ja, det gjorde det faktiskt. Verkligen.
Kände du skillnad sen när det liksom övergick i krystvärkar?
Ja, gud ja. Det var ju som demoner tog över ens kropp liksom. Man bara... typ. Nej men alltså, man styr ju inte det själv. Det är jättehäftigt hur kroppen bara... jobbar. Samtidigt lite så här, nu får du inte krysta. Man bara, nej okej. Okay. det är ju omöjligt inte krysta här nu liksom. Men okej. Okay. Det var jag väldigt så här. Men då skulle man ju inte, jag var nog inte. Mina krystvärkar började nog lite innan jag var öppen 10 centimeter.
Okej.
Okay. Så att jag, är det möjligt fysiskt eller är jag helt ute och cyklar nu?
Det är en bra fråga för Gudrun, känner jag.
Det här med att få krystvärka innan man ens har nått 10 centimeter. Hur funkar det där vid en förlossning?
Man får krystvärka, det beror ju på hur långt ner i förlossningskanalen barnets huvud har trängt. Alltså en kvinna kan ju ha öppnat sig bara till 5 centimeter och barnets huvud har kommit väldigt långt ner, så att det där trycket mot ändtarmen kommer. Så att det är väldigt ovanligt, men jag tycker inte att det är så ovanligt faktiskt att många kvinnor känner av den här krystimpulsen, kan man säga, tidigare innan den blivit retraherad. Och då brukar man ju försöker man som barnmorska stötta kvinnan på ett sånt sätt så att hon inte ska börja aktivt krysta. Det är ju ingenting som är jättefarligt eller jättekonstigt så, med att modermunnen kan svullna upp och så vidare, att det ställer till sådana problem. Det kan ju också vara att barnet har en stor fostersvulst, vattnet gick tidigare och barnets huvud formas om, och därför så kommer det här trycket tidigare. Men det är ingenting som är farligt, men här ska ju barnmorskan hjälpa till, för att börja och krysta tidigt, det gör ju att det blir lite tuffare för barnet, och det gör också att det blir tuffare för kvinnan naturligtvis, som att man tar ut krafterna tar slut tidigare, och sedan så är risken för bristningar är något större om man börjar krysta för tidigt. Men det är ingenting som vi tycker är något så här idag på att krysta, utan det där får man hjälpa till liksom, att hålla strategifa.
För det, jag kan blanda ihop det också, men jag fick inte börja krysta det första jag fick i alla fall, utan jag skulle vänta ut någonting. Vad det var, det vet jag inte. Om jag inte var tillräckligt öppen eller om hon inte var tillräckligt långt ner. Jag vet inte.
Eller om det var för att du inte skulle spricka kanske.
Ja, det var ju lite så. Så jag fick inte börja krysta där. Och sen tror jag krystade någon halvtimme. De är ju väldigt duktiga. Halmstad har ju framförallt väldigt bra rykte just när det kommer till det. Och hålla det så få bristningar som möjligt. Och jag sprack ju ingenting. Vilket var väldigt, väldigt skönt efter den förlossningen, kände jag. Jag hade inte varit så där jättesugen på att nu ska vi ner och sy här lite. Man bara, nej tack.
Nej, precis.
Helst inte. Tack, det är bra. Lite så. Sen kom ju inte min moderkaka ut dock. Så det var ju nära på operation där. Det var ju på, jag vet inte hur lång tid är det. Är det en halvtimme max eller är det för länge?
Det är också en väldigt bra fråga.
Det är också en bra fråga för Gudrun.
Det har jag faktiskt inte koll på. Ja, det är det verkligen. Nej.
Hur lång tid kan en moderkaka sitta fast innan man måste operera
det? Ja, på det vill jag ju svara att den viktigaste parametern är att man ser om moderkakan inte lossnar och kvinnan börjar blöda. Då spelar det ingen roll om det är 3 minuter eller om det är 10 minuter eller vad, utan då är det ju blödningens storlek som gör att det här måste vi agera snabbt så att kvinnan inte förlorar för mycket blod. Är det så att kvinnan inte blöder, ja, då brukar man säga att efter en halvtimme ska man börja bli lite mer observant, och så sedan efter en timme så brukar man på de flesta kliniker idag säga att då hämtar vi ut moderkakan. Och då kommer man ju till operation och så får man en kraftig ryggbedövning, och så går läkaren in med handen och hämtar ut. Så att det är ju inte att man behöver skära eller göra någon operation, så utan man stoppar in en hand och så hämtar ut moderkakan. Går väldigt snabbt.
Men det var precis på gränsfallet till att... Men de fick ut den till slut sen med lite lustgas och lite... De drog lite så.
Ja. Gud vad oskönt.
Något lustgasrus sa de. Alltså man skulle andas och hyperventilera lustgas så att musklerna på något sätt slappnade av. Och då släppte liksom moderkakan det sista där då. Så fick de ut den.
Det var också ont eller hur?
Nej, jag var så påverkad av lustgasen där och då så det kändes inte. Jag kände ju att den lossnade liksom. Det gjorde jag ju. Men det var ingen smärta eller så. Det var det inte. Så att det var tacksamt att jag slapp opereras, kände jag bara. Det var inte något jag var heller jättesugen på där och då.
Så, när du var färdig.
Ja, det var jag. Definitivt. Jag var färdig på alla håll och kanter kan man säga.
Hur var känslan då när hon äntligen var ute?
Ja, men det var ju så sjukt. Jag hade varit så säker på att det var en flicka. Och så var det vår lilla Ingrid som kom ut. Nej, men det går ju inte på att skriva. När jag fick upp henne på bröstet, alltså, då var det ju helt plötsligt, och smärtan var borta, och då var det ju värt det. Alltså, man känner ju inte direkt under förlossningen att men det här är värt det. Så känner man ju inte, man tänker ju inte så, för man förstår ju heller inte känslan. Man kanske känner annorlunda under andra förlossningen, när man faktiskt vet, om man ska ha fler barn, att man känner att då vet man vad det innebär när bebisen kommer upp för bröstet och den här kärleken man känner. Men i och med att jag inte hade fått några barn sedan tidigare, så var ju inte jag heller medveten om den känslan. Så att för mig var det väldigt så här, är detta verkligen värt det? Är det så jävla underbart som folk säger? Är det så värt den här smärtan att få upp det här barnet på bröstet? Men det är det. Det kan jag säga. Det är det. Det är det. Det är den bästa belöningen som finns.
Det är en jäkla tur att det är det. Alltså.
Ja, det får man ju verkligen säga. Sen är det väl de som inte kanske känner den här direkta kärleken till sina barn heller. Att det växer fram.
Nej, det är jättevanligt.
Det är
absolut.
Jättevanligt att man inte känner det här. Och det första. Och det... Ja, då kan det vara tufft.
Men till slut känner man ju oftast det.
Till slut,
efter ett tag så kommer det ju oftast i alla fall.
Men
så
då att man, kan det kanske
i
vara...
I vissa fall i alla fall blir sugen på syskon, men inte alltid kanske.
Nej, jag är inte jättesugen på ett syskon faktiskt just nu. Folk säger att det är för tidigt, men jag är väldigt så med en till förlossning. Och folk säger väldigt mycket. Ja, men Fia, det är inte, den andra förlossningen kommer inte bli alls lika lång. Nej, men... Nej. Så känner jag.
Herregud, det får ta den tid det tar om man nu vill komma fram till att man är intresserad av ett syskon.
Och man,
det är inget måste heller.
Nej, antingen vill man eller så vill man inte. Och vill man så är det ju en fråga om man kan överhuvudtaget. Det är ju ingen självklarhet bara för att man har lyckats få ett barn innan. Så är det ju ingen självklarhet att man kan få ett till. Så att det får vi se hur det skulle vara med det i så fall.
Precis. Men, man får lyssna på sin kropp och sitt sinne och liksom ta varje steg som det kommer i den tid det tar.
Men sen är det som jag har pratat mycket om också, det är ju liksom en enorm bedrift för kroppen att bli gravid och föda barn. Alltså kroppen förändras ju något enormt. För männen är det rent fysiskt en utlösning. En liten härlig stund. Och sen är det väldigt mycket mer för kvinnan eller mamman som bär barnet.
Det minsta man kan säga.
Det är liksom en kropp man ska acceptera under en graviditet. Det är en graviditet som kanske kan vara jättelätt eller så kan den vara jättejobbig. Sen är det en förlossning man ska ta sig igenom som kanske är jättelätt. Eller så är den jättejobbig. Det kanske blir komplikationer. Det kanske inte blir det. Alltså det är så mycket. Och sen är det helt plötsligt en kropp som man ska acceptera efteråt. Det kan vara amning om man vill amma. Om man kan amma. Vill man att inte vilja amma och bli bemött med de kommentarerna? Varför vill inte du amma? Folk har ju så mycket åsikter kring amning.
Mm.
Amning är ju ett jättehett ämne. Har ju varit på mina sociala kanaler liksom. Just amning.
Hur har det varit för dig då?
Amningen,
ville du amma?
Nej, men jag ville amma om jag kunde. Och jag kunde, men jag hade ju inte så mycket mjölk. Och det som jag blev bemött av var ju framförallt att alla kan amma och alla har mjölk. Mm. Det var människors, många, inte alla såklart, långt ifrån alla, men många hade åsikter kring amning och att jag visst kunde amma och att jag hade tillräckligt med mjölk. Det håller jag inte riktigt med om. Jag gjorde så gott jag kunde, men jag gav tillägg vid sidan om för att göra henne nöjd. Annars fick jag sitta med henne i tuttarna 24 timmar om dygnet, och hon var ändå gnällig som bara den. Så att vi gav tillägg och det funkade jättebra för oss. Så jag körde på både amning och så länge det gick. Och det var väl vid 3 månader började det. 4 månader slutade jag nog helt, tror jag. Och sen så 3 månader där någonstans började det liksom dippa av lite. Jag märkte att hon blev inte riktigt nöjd då. Så att, ja, jag tycker man gör som man känner. Känner man absolut, för att amma 100%. Så ska man absolut amma. Om man kan amma. Vill man inte amma så är man en precis lika bra mamma för det. Man ska inte, det är mycket smutskastning kring mammor idag, speciellt på sociala medier. Det är mycket hur man ska göra och hur fan kan du göra så, och mycket åsikter, jättemycket åsikter, och jag tycker det är så tragiskt. Vi måste landa någonstans i att alla försöker vi göra det som är bäst för våra barn, och vi gör ingenting, majoriteten av oss gör ingenting för att göra någonting dåligt med flit. Vi alla, majoriteten av oss vill ju naturligtvis våra barn väl. Sen finns det ju de som inte vill det. Men det är inte de jag pratar om. Utan majoriteten av oss vill ju våra barn väl. Och då gör man det som känns bäst för sig själv och för barnet. Något som passar mig kanske inte passar dig. Och något som passar dig kanske inte passar mig. Så är det. Men man ska landa i att vi alla gör vårt bästa för att vara en bra förälder.
Har du fått mycket skit på dina kanaler, tycker du?
Nej, jag är väldigt beskonad från hat faktiskt. Det var en del åsikter kring amningen och människor som då valde att dra alla under en, alltså dra alla, ordet alla. Och jag tycker man kan inte dra ordet alla. Man kan inte säga alla kan amma. Det är som att säga jag har gjort ett klädesmärke för alla kroppar. Alltså det är liksom, det är typ fysiskt omöjligt för alla. Många kan amma. De flesta kan amma, så kan man säga. Men man kan inte säga att alla kan amma, för alla kan inte amma. Nej. Det kan bero på olika aspekter. Har man kanske opererat brösten, förstorat dem, förminskat dem? Det kan påverka amning. Det finns jättemycket saker som kan påverka amning.
Hur mycket som helst.
Ja.
Visst är det så?
Man gör sitt bästa och det som passar. Och sen som sagt finns det ju de som inte vill amma, och då tycker inte jag man ska hålla på ifrågasätta det, för det finns säkert en anledning till varför personen inte vill amma, och då ska man inte behöva göra det. Jag tycker man gör sitt bästa. Så nej, jag har inte fått så mycket hat. Däremot mycket tips och råd. Det ska man ju säga. Mycket tips. Väldigt mycket pekpinnar. Och så får du inte göra. Det var nästan värre när jag var gravid, var det. Det var mycket pekpinnar. Jag har fått säga ifrån några gånger för att jag har sagt att nu får ni liksom lugna ner er lite. Man blir någon slags allmän... allmän... Ja, ens mage blir någon slags allmän... vad ska jag säga? Åsiktsplats. Lite så. Visst. Det ger folk rätten att kommentera hur vidare man ser ut, hur ens mage ser ut, vilken form den har, vilket kön man bär på, hur mycket man har gått upp i vikt, hur lite man har gått upp i vikt, hur liten man är för den veckan man är i, hur stor man är i den veckan man är i. Du måste ju ha tvillingar så stor som du är, och gud nej. Man blir någon form av...
man blir ett objekt.
Ja, det blir man.
Innan, så är man verkligen ett objekt då.
Det blir man, verkligen. Det är inte helt lätt, verkligen inte. Det är mycket åsikter och tankar och som sagt råd. Det här kanske man skulle spara till sist, men jag fick ju ett jättebra tips från min svägerska som hon var gravid. Det som var roligt, hon var gravid med sitt andra barn. 3 veckor innan Ingrid, så att det skiljer bara 3 veckor på dem. Okay. Min svägerska och Ingrid.
Kul.
Min svägerskas Vilja och min dotter Ingrid. Jättekul verkligen att få dela detta med henne. Hon gav mig ett jättebra tips, och det var: välj ut 3 personer som du väljer att lyssna på genom hela graviditeten. Som du känner liksom.
Smart.
Välj ut 3 personer som du känner att du har förtroende för, som du känner har bra värderingar, som du liksom ändå kan lita på, eller vad man ska säga. Så jag valde ut 3 personer som jag valde att ställa frågor till och lyssna på. Och de har jag än idag, de här 3 personerna då. Så att jag har aldrig något behov av att ställa så mycket frågor på Instagram och sånt, för då blir överröses jag med tips på liksom saker. Någonting som passar jättebra för dig, som hon kanske eller som du tipsar om, kanske inte har passat något bra för någon annan, och då skriver de liksom, åh nej, det får du inte göra, medan någon annan, jo men gör så. Exakt. Så att jag har mina 3 personer som jag lyssnar på, och det tycker jag har varit jätteskönt.
Din egen privata gravidpanel helt enkelt.
Ja, perfekt, ja. Precis.
Superbra tips.
Så länge man känner tilltro och liksom och så tycker jag att det är ett jättebra tips. Så behöver man inte, då kan man stänga av alla de här åsikterna som folk liksom hela tiden kommer med. För det blir mycket, blir mycket åsikter, speciellt när man är offentlig person och håller till på sociala medier.
Så är det. Det är verkligen, ja men som du säger, man blir allmängods där, på gott och ont. Ibland är det kul. Kan det också vara. Nej, men just det är intressant det här med graviditet och att man blir, som du var inne på det här, liksom att någon slags allmängods, att folk tappar alla spärrar på något vis när det handlar om graviditet. Mm. Just det här med kommentera, eller bara slänga ut en kommentar som ofta såklart inte alls är menat som något illa, som något liksom, som något negativt, men det är konstigt hur just graviditet påverkar människor till den grad att man liksom blir provocerad över hur någon äter eller beter sig som gravid, eller också då med amning, att man liksom blir så pass, att man blir provocerad av hur någon annan matar sitt barn.
Att man måste berätta det för den personen.
Ja, det är väldigt intressant.
Jag tror att det ligger mycket i att just graviditet och föräldraskap och mamma- och pappaliv och sådär är någonting många kan relatera till. Jag tror att det är mycket åsikter kring det, för att man är så involverad i sitt eget liv, kanske med barn och föräldraskap och det här. Att man liksom gärna, jag skulle ju aldrig gå in, om du är gravid i vecka 37, skulle jag ju aldrig gå in och berätta för dig om min förlossning. Helt oprovocerat, bara skriva, åh gud, nu är det nära. Så här gick det för mig. Liksom.
Ja, just det.
Så. Det hade inte jag gjort. Sen förstår jag att det finns ett behov för detta. Mm. För det är den största händelsen i livet. Mm. Alltså bland de största händelserna i livet i alla fall. En förlossning. Har man kanske inte så mycket vänner eller liksom att dela med sig av detta till, så kanske man måste ventilera det till någon. Men det man inte tar hänsyn till, det man glömmer här då, vill jag läsa detta?
Nej, just det.
Det är liksom det där problematiken blir lite, som i mitt fall då, jag ville inte läsa andras förlossningsberättelse. Jag hade sagt klart och tydligt att jag vill inte läsa. Visst, det kan ju varit så att den personen inte har sett det eller missat att jag har sagt detta. Mm. Men liksom, det som blir fel här är ju då att någon skriver någonting till mig om sina händelser som jag inte vill läsa.
Exakt.
Och det är ju där problematiken blir. Det är ju likadant med tipsen och råden jag fick. Liksom. Alla de här... Ja, det var allt ifrån att man kunde äta sushi till att man inte kunde äta sushi. Det spelade liksom ingen roll. Jag vet att jag la upp någon gång att jag skulle äta sushi, och så la jag till en story på Instagram efter då att men det var vegetariskt sushi, så alla kan lugna ner sig. Liksom.
Lugna ner.
Nej, men då öppnades ju. Dels blev ju folk helt galna på första bilden för att jag åt sushi. du kan inte äta sushi när du är gravid. Sen blev folk helt galna för att jag var tvungen att skriva att det var, alltså att det inte var, att det var liksom vegetariskt sushi. Då blev folk, du kan faktiskt äta sushi. Då var folk såna. Jag bara, det blir inte bra hur man än gör.
Nej,
jag kan liksom inte komma ifrån de här tipsen och råden, oavsett hur mycket jag bara matar ut information om hur jag tycker och tänker kring detta. Så att, och Pepsi Max hade folk mycket kring. Ja, nej, men det var mycket. Men sen, det avtog väldigt mycket sen. Och nu har jag nästan ingenting alls. Jag tror inte att det är någon som vill, efter jag har rutit ifrån i mina inlägg på bloggen. Liksom, ni måste sluta. Det som är farligt med det här, när vi håller på att kommentera varandras, dels hur du äter kanske, eller vad du äter, eller hur du ser ut, hur din kropp ser ut som gravid, om du har gått upp mycket eller om du inte har gått upp så mycket, om du har stor mage, om du har liten mage. Alltså, det som är problematiskt i det här är att vi vet ju inte vad den här personen som du bemöter med de här kommentarerna, eller säger de här kommentarerna till, du vet ju inte vad den mamman lever i för, vad hon lever i för liv. Eller hen. Alltså, kanske har varit jätteätstörd. Det här kanske påverkar jättemycket att du säger att denna mamman har en jättestor mage. Det kanske innebär en tid av svält framöver, vilket är fruktansvärt farligt för barnet. Alltså kan ha väldigt stora konsekvenser, såna här kommentarer som man kanske inte tänker på när man väl... Jag kan för mitt liv inte förstå hur man kan komma och berätta för någon, gud vilken stor mage du har. Eller gud vad du är tjock liksom. Alltså, även om tjock nu... tjock är ju inget skälsord, det är inget fult ord. Men det kan ju tas som det.
Men för mottagaren, man vet ju inte hur mottagaren tolkar det man säger. Så är det ju helt enkelt.
Och lika så kanske, gud vilken liten mage du har. Ska det verkligen se ut så? Har jag liten mage?
Precis. Och så sätter man sig och googlar och så blir man stressad och nervös.
Ja, och så börjar man titta sig om och man har ju mycket större mage än vad jag har. Och den också. Och de är ju samma vecka. Och gud, hon är ju färre veckor än mig och har mycket större. Alltså, det här jämförandet med varandra, det är ju liksom också något som är så infekterat, något som jag lever med dagligen i den branschen jag jobbar i som kroppspositiv inspiratör, just det här jämförandet. Vissa går ner sina gravidkilon, vissa kan gå i sina jeans typ på förlossningen efter och liksom bara knalla ut de samma jeans som de hade. Vissa får aldrig tillbaka sin kropp, och vi måste någonstans sluta jämföra oss, för alla är ju olika. Det är så det är. Och det är likadant med graviditet också. Vissa går upp jättemycket och behöver absolut inte ha suttit och frossat i ohälsosamma grejer. Det är ju den bilden folk har. Gud, du har ju gått upp så mycket i din graviditet, då måste du ha ätit jättemycket onyttigt. Så behöver det inte vara.
Nej, gud, nej, långt ifrån.
Och vissa, nu vet inte jag hur mycket jag gick upp, men jag vet min svägerska, hon gick inte upp alls mycket. Och jag menar, så var det. Hon hade... Så var det för henne liksom. Det är så olika. Exakt.
Ja, det är så olika, vi är alla olika. Och det är det som är så roligt, för det känns som att alla vet ju det egentligen. Vi är alla olika, vi är olika byggda, vi har olika förutsättningar, vi har olika gener. Ändå så kan vi inte låta bli att kommentera.
Nej, och just som sagt när det kommer till graviditet, det är ju väldigt få som skulle gå fram och kommentera kroppen bara så på stan liksom, eller på jobbet liksom, om man inte är gravid. Men när man är gravid så tror folk har sig rätten att kommentera ditt utseende, din mage och hur du ser ut och hur mycket du har gått upp i vikt och hur mycket du har inte har gått upp i vikt. Och man tar det för givet, och det tycker jag är väldigt konstigt faktiskt, att det är så... Att det är så öppet för allmänheten att tycka någonting om din kropp helt plötsligt. Bara för att du bär på ett barn. Otroligt provocerande, ja, tycker jag att det är. Faktiskt. Att man tar sig friheten på det viset.
Det håller jag helt med om. Det får vi sluta med helt enkelt.
Ja, det får folk lägga av med. Nu slutar vi med det. Bra.
På tal om visdomsord, nu har du ju ändå kommit med det bästa tipset redan. Men har du några andra grejer som du skulle vilja skicka med gravida där ute som lyssnar, eller någon som är förlossningsrädd kanske, eller vad det nu kan vara.
Profylaxkursen vill jag slå ett stort slag för, det har jag pratat lite om innan, men den är jättebra. Jag tycker alla ska gå den om man har möjlighet, för att man lär sig väldigt mycket, man får lära sig de olika stegen förlossning, just det här med andning, för andning gör jättemycket i en förlossning. Så dels det. Sen var det ju det här också med att man ska välja ut sina tre personer att lyssna på. Om man är förlossningsrädd. Ja, alltså, som sagt, nu har du suttit här och lyssnat på min podd där jag har berättat, eller min podd, men min historia kring förlossning. Så obviously lyssnar du ju på andras förlossningar. Men jag skulle ändå säga att försök att ha ett öppet sinne när du går in i en förlossning. Liksom. Bara för att min tog 48 timmar så behöver inte det innebära att din gör det. Bara för att jag hade svinont under min förlossning så behöver inte det innebära att du har det heller. Min svägerska tycker inte det är så farligt att föda barn. Hon tycker det är lite ont, eller hon tycker det är absolut att det är ont, men hon tycker liksom att det är, hon skulle ju vilja föda så mycket fler barn. Hon tycker ju att det är det häftigaste som finns i världen, och det håller jag väl med om. Men vi har en helt olika uppfattning om smärta, jag och hon. Så att det går liksom inte att jämföra. Så försök att ha ett öppet sinne. Gå in med att detta ska bli en cool upplevelse. För det är det verkligen. Det är en ascool upplevelse. Var öppen. Lyssna på personalen. Tycker de att du ska ta epiduralen, överväg att ta den. För de vill ditt bästa. Och de ser kanske lite mer utifrån vad kanske du behöver. Man är inte i sitt sinnes fulla bruk mitt i en förlossning. Man har svårt att ta sådana beslut kanske själv. Så lyssna och liksom låt kroppen göra jobbet. För man klarar det. Även om man inte tror det.
Det gör man. Även om det tar lång tid ibland.
Ja, det kan det göra. Det kan det göra.
Ja. Tack så mycket, Fia, för att du ville berätta.
Ja, men tack själv. Det var jättekul att få vara med.
Tusen tack, Fia Anderberg, för din ärliga och härliga historia. Tack också till dig, kära lyssnare, som tagit dig tid och lyssnat på hela avsnittet. Du är så viktig för mig och för den här podden. Kom gärna också med till mammagruppen på Facebook så pratar vi mer om exakt allt möjligt. Kram på er, vi hörs snart igen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.